fler människor är på ingång. Och ska välkomna dem också in i kyrkan. Någon engelsktalande kanske kan ta emot dem. Familjer från Syrien. Olyckskorp eller inte, så är det ju ett allvarligt läge, inte bara i Sverige utan i världen idag. Och man kan ju ställa sig frågan många gånger vad som kommer att ske och vad som kommer att ske. Men för att inte bli handlingsförlamade så behöver vi påminna oss om att vi har en stor Gud och att Gud förmår göra långt mycket mer än vad vi kan bedja eller tänka. Och framförallt att inte förskräckas så till den grad att vi kryper och gömmer oss under något gammalt täcke. Utan vad vi behöver göra idag mer än någonsin tidigare, det är att förenas i bön för vårt land. Bön förändrar förhållanden. Bön förändrar situationer som kan se nattsvarta ut. När ni ser detta ske, säger Bibeln, så lyft era huvuden. Då väntas er förlossning. Alltså det finns något stort som väntar oss i den här mörka tiden. Så är det något folk som ska sluta huka sig och krypa undan i förskräckelse, så är det Guds folk. Guds folk ska lysa som stjärnor på himmel och vägleda människor till Kristus. Ordet är levande och verksamt, som säger Hebreerbrevets författare. Guds ord är levande och verksamt. Och när vi öppnar ordet så sker saker och ting som vi kanske inte alltid har kontrollen över. Och det ska vi låta det få göra. Där Gud är ande och där Guds ande är, där är frihet, säger Bibeln. Så när vi öppnar ordet och förkunnar ordet så ska vi vara medvetna om att saker och ting kan hända utan att vi riktigt fattar och förstår vad det är som händer. Jag vill öppna ordet idag från Johannes evangeliets 13:e kapitel och läsa ett längre stycke i det kapitlet. Ett välkänt sammanhang för många kanske, men jag tror att vi behöver påminna oss om detta i den tid vi lever i. Welcome. The 13th chapter of John, verses 1-17. Johannes 13, vers 1-17. Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att stunden hade kommit och han skulle lämna denna värld och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna här i världen och han älskade dem in i det sista. De åt kvällsmat och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, den tanken att han skulle förråda honom. Jesus visste att Fadern hade gett allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och skulle gå till Gud. Han reste sig från bordet, lade av sig manteln och tog en linneduk och band den om sig. Sedan hällde han vatten i ett fat och började tvätta lärjungarnas fötter och torkade dem med linneduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sade denne till honom: "Herre, ska du tvätta mina fötter?" Jesus svarade: "Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram ska du förstå det." Petrus sa: "Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter." Jesus svarade: "Om jag inte tvättar dig har du ingen del i mig." Simon Petrus sa: "Herre, inte bara mina fötter utan också mina händer och mitt huvud." Jesus svarade: "Den som har badat behöver bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Så är också ni rena, dock inte alla." Han visste vem som skulle förråda honom. Därför sa han att de inte alla var rena. När han nu hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen sa han till dem: "Förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och det är med rätta, ty det är jag. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Amen, amen, säger jag er. Tjänaren är inte för mer än sin herre, och budbärare är inte för mer än den som har sänt honom. När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det. Amen. Herre, nu ber jag att ordet ska öppna våra hjärtan och utföra det som du har tänkt att det ska få göra, herre, i våra liv. Och jag ber att du ska låta våra hjärtan börja brinna och få de här upplevelserna som berikar våra liv och som öppnar ordet för oss, herre. Som gör att ljuset börjar anas och tydligt lysa fram för våra ögon och se sinnen, så att vi förstår vad du har sagt i ditt ord och kan ta till oss det här och nu. Amen. Ja, Jesu liv var ju väldigt speciellt och intressant. Som Johannes säger i sitt första kapitel, att ordet blev kött. Att Jesus var Faderns ord i verksamhet. När han gick här nere på jorden, så var Jesu liv någonting som förkunnade Herrens ord. Inte bara det han sa, utan också det han gjorde med sina händer. Och hela hans varelse var Guds ord. Så man kanske skulle kunna sammanfatta Jesu liv med att säga att det kanske var den starkaste predikan man någonsin fått se. Jesu liv, inte bara det han sa, utan hela hans framtoning, hela hans verksamhet här nere på jorden, så var det en predikan, det han gjorde. Ända från hans födelse till sin död så präglades hans liv av, speciellt kan man säga, kanske två saker. Filipperbrevet, det andra kapitlet, och vers 5. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Det som kännetecknade och präglade hans liv speciellt, det var ödmjukhet. Han ödmjukade sig och lydnad. Han blev lydig ända till döden, döden på korset. Jesus gav genom sin handling här med lärjungarna ett exempel på hur de skulle göra mot varandra. Och därigenom, när vi nu har fått det till oss genom bibelordet, också gällande för oss, en skyldighet att när han har nu ödmjukat sig så att han antog en tjänares gestalt. Det här med att fotatvagningen var ju den lägst stående tjänaren i rangordning i ett hushåll med tjänare. Det var dens uppgift att tvätta gästernas fötter. Och nu antog han den tjänarens gestalt och tvättade lärjungarnas fötter. Så ni förstår att Petrus blev upprörd när han skulle bli tvättad. Ni vet att det är en sak att ödmjuka sig själv och kanske erbjuda sin hjälp åt någon annan. Men det är ju också en sak att kunna ta emot den här ödmjukheten och ta emot den här handlingen. För oss människor kan det vara så, inte bara vad ska jag säga, det kan vara svårt att ibland ta emot något gott ifrån någon annan, utan det krävs ödmjukhet från båda parterna. att ödmjuka sig inför varandra. Det är så Bibeln beskriver vår relation med varandra. Ödmjuka er inför varandra. Det är ett måste för att det här ska kunna fungera, med ett givande och ett tagande. Att ta emot och att ge vidare. Lite längre fram i samma kapitel i Johannes 13, så ger han ett nytt bud från 34 och 35 versen i Johannes 13. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra, så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Det är något som kännetecknar Jesu efterföljare, som ska känneteckna dem, och det är den här kärleken. Den här utgivande kärleken som Jesus utgav sitt liv för oss, ska vi också utge våra liv för varandra. Det är någonting som skiljer från människor överlag, och kanske på ett speciellt sätt i den tid vi lever i, där ondskan utbreder sig allt mer och de mörka makterna verkar vinna mark allt mer. Att det finns någonting som ska bekämpa det här mörkret och den här ondskan i världen, och det är Jesu kärlek i och genom oss också. Inte bara hans kärlek till oss, utan att också vi har ett ansvar att kunna fördela och dela ut den kärleken till varandra, till andra. Alla ska förstå. Alla ska förstå om ni visar varandra kärlek. Mats läste ju ifrån Jakobs brev, och jag ska läsa ifrån det första kapitlet några versar. Jakobs brev 1 och vers 22. Och framåt några versar. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel, och när han har sett sig själv i den går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag blir kvar i den och är inte en glömsk hörare utan en verklig görare. Han blir salig i sin gärning. Om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, så är hans gudstjänst ingenting värd. Men att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern. Det Jesus gjorde med lärjungarna, han säger till dem att jag har gett er ett exempel för att ni ska göra så som jag har gjort mot er. Och sen avslutar han det samtalet och den handlingen i som vi läste här i början här från Johannes 13. Och beskriver hur det här kan få bli en inte bara en upplevelse och en erfarenhet, utan en kunskap. När ni vet detta, alltså att få det till sig, så att man får en sån här aha-upplevelse, att det blir någonting som blir verkligen, det här gäller ju mig, då blir det någonting som kan bli till salighet. Vet ni, när ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det. Och Jakobs brev som jag läste, så säger han så här: den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte den glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning. Det är det som är så fantastiskt, när man får uppleva att man är i Guds vilja, att man gör Guds vilja. Det är inget tvång och ingen ska säga, tung börda att bära, utan det blir en salighet. Att få uppleva att man kan få bli till välsignelse för andra i sin gärning, det man gör mot varandra. Jesus säger i Matteus 25: vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Alltså det här kopplingen, där Jesus kopplar sig samman med den lilla brodern. Han blev som en av oss. Och vi handlar mot den lilla människan, så handlar vi mot Jesus. Han tar det som en handling mot honom. Och det är en välsignelse när vi upptäcker det och förstår det. Att vårt handlande mot andra människor, det är en handling mot Jesus. Han tar det på det sättet. Vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Så Jesus, han tar sig an den lilla människan, den som ingen räknar med. Den räknar han med. Ifrån Lukas evangeliets 11:e kapitel. Lukas 11 och vers 11, så läser jag så här: finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm? Förlåt, inte den versen, utan vers 41, förlåt. Elva och 41. Säger han en sån här, när det talas om hans kamp emot fariseerna och de skriftlärda. Jag kan läsa ett litet längre stycke. Ge därifrån ert inre som gåva, så blir allting rent för er. Ska jag fortsätta läsa? Man ska bara stanna till en stund inför det här bibelordet. Ge därför ert inre som en gåva. Det här är ju vad vi har att kämpa med. Vårt inre som ibland är fyllt av jag och mitt och jag vill. Och det Jesus har gett oss av nåd, det vi fått tag emot av honom. Tänk att vi får ge det vidare. Vi slipper ge vårt jag. Vi kan ge honom till människor i vår omgivning. Vi kan ge Jesu kärlek till människor. Vi behöver inte ge av vårt eget, utan vi får ge av hans. Han som har gett oss allt. Ve er, säger han till de skriftlärda och fariseerna. Ve er, ni fariseer, ni som ger tionde av mynta, ruta och alla slags grönsaker, men bryr er inte om rätten och kärleken till Gud. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Kärleken till Gud, hur visar vi vår kärlek till Gud? Gud efterlyser kärleksbevis till honom. Och då är det inte först och främst, tror jag, att vi ska visa honom kärlek enbart den riktningen, utan också den här riktningen. Vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Förstår ni? Alltså det är inte bara den här kärleken till fadern enbart, utan han vill se vår kärlek till honom genom vår handlande mot människor, mot vår omgivning, mot varandra. Det är Guds kärlek i våra hjärtan, i aktion. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Vi är fariseer, ni älskar den främsta platsen i synagogorna och tycker om att bli hälsade på torgen. Vi är Ni liknar gravar som man inte ser och som folk trampar på utan att veta om det. En av de lagledare sa då till honom: mästare, när du säger så förolämpar du även oss. Han svarade: ja, vi också över er, ni laglärda. Ni lägger på människorna bördor som är svåra att bära, men själv rör ni inte ett finger för att lätta dem. Ve er! Ni bygger gravvårdar över profeterna som era fäder mördade. Ni är alltså vittnen till vad era fäder gjorde och samtycker till det. Ni dödade profeterna och du bygger gravvårdar över dem. Därför har också Guds vishet sagt: jag ska sända till dem profeter och apostlar, och en del av dem ska de mörda och förfölja. Så ska det av detta släkte utkrävas alla profeters blod som har utgjutits från världens begynnelse, och så vidare. Det här är en koppling. Det hör samman. Det här som att inte försumma det ena, och som man säger i det här: det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Alltså att vårt liv genomsyras av Guds ord på det sättet att, som Jesus gjorde när han står där vid Sykars brunn och har hjälpt den här kvinnan till insikt och förståelse av att han också har älskat henne, så samarit hon var, och hon upplever en total förvandling och befrielse. Och när lärjungarna kommer med sin mat som de har handlat inne i stan, så säger han att min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. Alltså den tillfredsställelsen önskar jag att vi skulle få känna också. Därför att det finns en hunger ute i världen efter människor som är sända av Gud, som är hans ansikte utåt i världen idag. När Jesus gick omkring här nere så gick han omkring och gjorde väl och hjälpte alla. Han gjorde bara de saker som han hörde Gud Fadern säga till honom och mana honom att göra. Han var Guds ord i verksamhet. Alltså den här kopplingen mellan det inre livet och det yttre livet. Att vara kristen kräver just en stark koppling mellan det inre livet och det yttre. Det är många som säger herre, herre, ska inte kunna vara med i den där skaran som ska följa med när Herren kommer tillbaka. Utan Jesus är väldigt tydlig där att det är inte bara det inre livet som är viktigt, det inre tron på honom, utan det är också ett liv inåt som kan synas utåt. Vad hjälper det om du säger du tror när ditt liv slår ihjäl dina ord? En sångförfattare har formulerat den här sanningen så fint. Vad hjälper det om du säger du tror om ditt liv slår ihjäl dina ord? Istället skulle det få bli så att livet i mig bekräftar orden jag säger. Du är precis som du har sagt. Det du säger överensstämmer med ditt liv. Det stryker under. Och en del bekymrar sig för vad man ska säga till människor som inte tror. Kanske man borde vara mer bekymrad över hur man ska leva bland de som inte tror. Bibelordet i Lukas syftar tillbaka till vad som står i femte Mosebok. Det 26 kapitlet. Och vers 12. Femte Mosebok 26 ska det vara. från vers 12. När du under det tredje året, året för tiondegivande, har lagt undan hela tiondet av din avkastning och gett det åt leviterna, främlingen och den faderlöse och änkan, och de har ätit av det inom dina portar och blivit mätta, då ska du säga inför Herren, din Guds ansikte: jag har fört bort ur mitt hus det heliga, och jag har gett det åt leviten och främlingen, åt den faderlöse och änkan, helt enligt det bud som du har gett mig. Jag har inte överträtt eller glömt något av dina bud. Jag åt inget av det när jag hade sorg, och jag förde inte bort något av det när jag var oren, och gav inte något av det till de döda. Jag har lyssnat till Herrens, min Guds röst, och i allt gjort så som du har befallt mig. Se ner från din heliga boning från himmelen och välsigna ditt folk Israel och det land som du har gett oss, ett land som flödar av mjölk och honung, så som du med ed lovade våra fäder. Sådd och skörd talar Jakob om i sitt brev som vi har citerat lite grann ifrån idag. Att konsekvenser av vårt handlande, att Gud har lovat att välsigna om vi följer hans bud, om vi gör som han gjorde. Det där exemplet som Jesus gav lärjungarna när han tvättade deras fötter är ett exempel inte bara för att ge ut av sig själv och liksom ödmjuka sig till döden på ett kors. Det förmår vi kanske inte, men det har han gjort. Men att också förstå att ett sånt handlande ger någonting tillbaka. Många av Guds löften är knutna till vårt handlande mot andra och mot varandra. Att Gud har lovat att välsigna sitt folk. Likväl så finns det också en baksida på slanten. Välsignelsens berg och förbannelsens berg. Att vissa saker kan inte Gud välsigna. Och vissa saker bara måste han välsigna. Därför att det är en respons ifrån hans inre. När han sände sin son för att dö på ett kors. När han ser människor följa hans sons exempel. Så kan han bara inte låta bli annat än välsigna. I Nehemja bok ska jag bara citera en vers. Det åttonde kapitlet, när man föreläser lagen, bibelordet, inför folket. Och allt folket grät när de hörde ordet förkunnas och läsas upp. Den tionde versen. Och han sade till dem: gå iväg och ät er bästa mat och drick ert sötaste vin, och sänd gåvor av detta till dem som inte har något färdigt. Ty denna dag är helig för vår Gud. Var inte bedrövade, ty glädje i Herren är er starkhet. Saliga är ni om ni också gör det. Glädjen i Herren är er starkhet. Det är många som bygger upp sig idag på gym och så här och gör sig starka. Men i Bibeln står det att glädjen i Herren är en starkhet. En styrka som ingen kan ta ifrån dig. Inte ens ett långt liv där musklerna börjar förtvina. Utan glädjen i Herren kan få finnas kvar till din död. Att få vara en Herrens tjänare, en Herrens tjänarinna in i sin död. Jag börjar gå in mot landning, men jag måste läsa och citera några bibelverser till. Det står i Jesaja 58. Så handlar det om falsk och äkta fasta. Och när vi talar om fasta så tänker vi på att avhålla sig från att äta och vara, så att säga, koppla sig starkare till Herren på något sätt. Att avstå från det där dagliga som tillfredsställer vårt kött. Men står det så här ifrån vers 6. Detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor. Lös okets band. Släpp det förtryckta fria. Bryt sönder alla ok. Jag delar ditt bröd åt den hungrige. Skaffa det fattiga och hemlösa en boning. Kläd den nakne var du än ser honom och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då ska ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet ska följa i dina spår. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar ska han säga, se här är jag. Om du gör dig av med varje slags ok, om du slutar att peka finger och tala onda ord, om du delar med dig åt en hungrige av det du har och mättar den som lider nöd, då ska ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli lik middagens ljus. Och Herren ska alltid leda dig. Han ska mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter. Jag stannar där. Sådd och skörd. Att vårt handlande kan öppna himmelens fönster över oss. Ibland så är det ju så att det kan upplevas som en del saker i Bibeln är lite kravfyllda. Och vi vill ju leva kravlöst, eller hur? Men det finns kopplingar mellan en lydnad. De här två sakerna som kännetecknade Jesu liv, sa jag inledningsvis. Det handlade om ödmjukhet och lydnad. Och att följa i Jesus fotspår, det handlar om ett liv i ödmjukhet och lydnad. Till och med att det står i Bibeln att lydnad är bättre än offer. För ibland är vi så snabba med att köpa oss fria från den här lydnaden. Men Gud älskar en glad givare. Alltså det handlar inte bara om, han ser igenom om det här sker av lydnad eller om det sker av fel syfte. När jag talade om att Guds ord är levande och verksamt, så står det om det också, att det åtskiljer, alltså det gör en sortering i vårt inre och rensar ut det där som inte ska vara där, och fram kommer den där ädla metallen, det där äkta vara som Herren längtar efter att få se hos oss var och en. Så när vi läser ordet och när ordet förkunnas för oss, så sker någonting i vårt inre. Om vi tar emot det med ett öppet hjärta. När Jesus talade med de här lärjungarna på vägen till Emmausvandrarna, så utlade han ordet för dem. Han utlade profeterna, han utlade lagen, och han talade om allt vad som står om honom där i ordet. Och de fascinerades över hans insikt och över hans kunskap och över hans lärdom. Men det var först när han bröt brödet som deras ögon öppnades och de såg att det var Jesus. Och då ställde de sig en fråga. Brann inte våra hjärtan när han förkunnade ordet för oss på vägen? Alltså det måste finnas en koppling. För jag kan höra Guds ord hela mitt liv. Och det blir till inget gagn om inte det finns en koppling där mitt hjärta är öppet och brinnande.
och villigt att ödmjuka sig. Att göra, att bli ordets görare, inte bara dess hörare. För ibland så kan det ju vara så att vi har hört samma ord i samma predikan, julotta, hundratals gånger. Men det blir till inget gagn om inte det sker en koppling här. Och ibland så vet ni ju, jag är säker på att många har den erfarenheten när vi läser Guds ord. Att helt plötsligt så är det någonting som händer. Det har vi läst många gånger. Men just nu, idag, så hände någonting. Det fanns en koppling. Det tände till. Och den där tändningen, den blev en brand i mitt inre. Och helt plötsligt så blev det någonting som jag förstod att det här gäller för mig. Det här ordet som talades idag, det gällde för mig och gällde för oss idag. Ska vi be tillsammans? Herre, jag prisar ditt namn som är över alla andra namn, Herre. Tack för att du är mitt ibland oss idag, Herre. Och låter ditt ord få gå upp i uppfyllelse i våra hjärtan och liv, Herre. Jag ber om din välsignelse över oss var och en, Herre. Över oss som har suttit med i den här gudstjänsten, Herre. Att ditt ord får verka på våra hjärtan och fylla våra liv med glädje, med innehåll som vi sedan kan ge ut och ge vidare till dem vi möter, Herre. Jag ber om din välsignelse över oss var och en, Herre. Och du ser oss precis sådana vi är, från de sammanhang vi kommer, Herre. Och jag ber om en särskild välsignelse över våra vänner ifrån andra länder, Herre, som vi får möta här varje vecka i kyrkan, Herre, och ute på torget. Jag ber om din välsignelse att vårt liv ska få bli mer än bara ord. Att vårt liv ska bli ett handlande som genererar ett möte med dig, den uppståndne mästaren, Herre. Tack att vi får förmedla din härlighet genom inte bara våra ord utan också det våra liv pekar på, Herre, i vårt handlande, i vår vardag, Herre. Nu ber jag om din välsignelse i fortsättningen och svar igen i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.